den 1 mars nästa år så tar Sodexo över driften av Stockholms syncentral. Och här sitter jag med Lena Jansson som är distriktschef på Sodexo. Du kommer inte att vara chef rent fysiskt på själva syncentralen, men du har det övergripande ansvaret. Och varför vill Sodexo, som inte har sysslat med riktigt den här verksamheten, varför vill ni driva Stockholms syncentral?
Sodexo är ett serviceföretag, världens tredje största serviceföretag, och har olika strategier för vilka verksamheter man vill jobba med. Jag, mitt distrikt och där syncentralen kommer att befinna sig finns inom healthcare, alltså hälso- och sjukvård i Sverige. Och vi har en medveten strategi både i Sverige men också globalt att jobba mer och mer mot kärnverksamheterna inom healthcare. I dagsläget, vi har ett vårdavtal här i Stockholm där vi bedriver hjälpmedelsverksamhet som också är hälso- och sjukvård. Och det har vi gjort sedan 2003. Så vi är ju inne i den delen som handlar om rehabilitering och habilitering genom hjälpmedelsverksamheten. Syncentralen är ju att kliva in i det som är att förskriva och att rehabilitera och habilitera. Men vi känner oss mogna för det nu, att kliva in i den världen och utveckla det. Och det är den strategin som Sodexo har, att jobba mer och mer mot rehabilitering, habilitering och säkerställa det utifrån vårt quality of life-begrepp som innebär att öka livskvaliteten. Det är också en medveten strategi hos Sodexo att till 2020 vara världsledande på quality of life.
Ja, och det här var ju lite engelska uttryck, men det handlar alltså om livskvalitet.
Det handlar om livskvalitet. Och då har Sodexo olika begrepp på vilket sätt kan vi bidra till livskvalitet. Vi ska bidra till det dels genom våra medarbetare, att skapa livskvalitet enligt koncept för våra medarbetare, men också för våra kunder och besökare. Och det finns sex, nu blir det lite svängelska, för det är ett multinationellt bolag, som ett familjeägt bolag med säte i Frankrike där koncernspråket är engelska. Men de här sex dimensionerna som man pratar om när det gäller livskvalitet är det till exempel hälsa och välbefinnande. Och det passar ju väldigt väl in att vi ska jobba med hälsa och välbefinnande för våra medarbetare, men också för våra besökare. Att främja hälsa och välbefinnande i olika mått. Det kan handla om socialt samspel, är ytterligare en sån här dimension. Att skapa möjlighet till socialt samspel, det ligger helt i linje med rehabilitering och habilitering. I Sodexo-världen, som kanske är mest känt som mat och städ, så kan ju socialt samspel vara att vi driver ett café på en central plats i en stad. Och gör det på ett sätt så att det skapar socialt samspel för gästerna och kunderna. I vårt fall när det gäller syncentralen till exempel, så kan det ju vara att vi jobbar på ett sätt så att det skapar socialt samspel. Samverkan med brukarorganisationer, andra intresseföreningar, så att man bejakar ett socialt samspel. Personlig utveckling är också en sån här dimension inom livskvalitet. Och rehabilitering och habilitering bygger ju på att få en personlig utveckling för våra patienter och brukare. Men också att det blir en personlig utveckling för vår personal. Att vi säkerställer att man kompetensutvecklas och utvecklas. En annan är uppskattning. Att vi i vårt koncept säkerställer att vi uppskattar våra medarbetare. Men också att vi uppskattar våra besökare, patienter, kunder, whatever. Fysisk miljö är en dimension. Och det är bara givet när vi ska jobba med tillgänglighet för inte bara personer med synnedsättning eller blindhet, utan alla som är på hjälpmedelsverksamheten har ju också någon form av behov av en bra fysisk miljö. Och även våra medarbetare som också har, vi är ett inkluderande företag, så att det finns väldigt många av funktionshinder som jobbar hos oss. Så då är det viktigt med fysisk miljö. Och sen har vi då enkelt och effektivt, som kanske är det svåraste att leva upp till. Men det ska ju bygga både för våra medarbetare, men också att det ska vara enkelt och effektivt att ha med oss att göra. Och ibland är vi ju duktiga på att göra det enkelt, men det kanske görs om gång på gång. Och man måste komma flera gånger eller så. Och då är det bara enkelt. Det var inte så effektivt. Ibland gör vi det så väldigt effektivt, men då är det så krångligt så ingen vill vara med heller. Så att båda tillsammans. De dimensionerna ska skapa det här livskvalitetsbegreppet.
Och om man då går konkret till Stockholms syncentral, vad vill ni med syncentralen?
Ja, vi vill ju, det är ju ett avtal. Det är kanske viktigt att säga det också. Ibland får jag känslan av att folk tror att vi ska liksom starta en helt ny syncentral. Vi ska börja någonting alldeles nytt. Det gör vi inte. Vi har fått förmånen och förtroendet av Stockholms läns landsting att ta över Stockholms syncentral. Med personal och allt. Vilket innebär att den som tror att det säger tjong bang och sen den 1 mars så är det någonting helt annat. Så är det ju verkligen inte det. Utan det man kanske märker då, det är att vi kommer att måste ha ett nytt telefonnummer. Och det ska vi jobba med så att vi får nya telefonnummer. Att kommunikationen kring de nya telefonnumren blir bra. Att det finns koppling från det gamla och så vidare. Det kommer att vara nya mailadresser till all personal och till där. Så det kommer att inte vara sll.se på slutet utan det kommer att vara sodexo.com. Det är sådana här märkbara konkreta saker men det ändrar ingenting i remissförfarande eller besök eller receptionen och så vidare. Det är ju samma sak, det kommer säkert att stå Sodexo på några ställen. I övrigt så är det inte så stor skillnad. Vi måste byta ut en del kaffemaskiner. Och då måste vi säkerställa att de är så att de är tillgängliga. Det är en sån här fråga som man blir varse. Man säger, ja men då ska vi ta den nyaste. Men den är inte särskilt tillgänglig, de nya. För de är det sån här touchscreen på. Och det är inte särskilt bra om man är synnedsatt. Så därav, alltså jag tror inte det blir så stora förändringar till att börja med. För vi ska lära känna personalen. Och vi ska sakta men säkert föra in de här livskvalitetsbegreppen som är en viktig del i Sodexo. Och det tar sin tid. Och vi ska ju först och främst veta nu vilken av personalen som vill komma över till oss. Så det är den stora frågan och det har de fram till jul på oss att bestämma.
Men förhoppningen är att personalen i stort sett blir kvar.
Vi vill att all personal som jobbar här idag kommer över. Men det är ju ett val de kan göra. Om de vill eller inte. Och det är därför vi har haft den här inrangeringsförhandlingen. Så de vet vilka villkor det är att jobba hos Sodexo i förhållande till vad jag jobbar idag. Och en del saker kan bli bättre. En del saker kanske blir lite försämringar. Men målsättningen är ju som jag sa. Att det här med livskvalitetbegreppet ska vi jobba med vår personal också. Och att jobba med utveckling. Och det är ett önskemål och ett krav i vårt avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, att vi ska utveckla, att vi ska öka besöken, att vi ska jobba med kompetensutveckling, att vi ska jobba mer med samverkan med alla kring, runt omkring. Och det känns helt naturligt att göra det, därför det är viktigt att man är, det här är ju en specialist, syncentralen är ju verkligen specialister i koncentrat, men som patient så kan jag ju ha många andra diagnoser och sjukdomar så att jag faktiskt också jobbar med andra specialister. Och då är det ju viktigt att vi bygger broar däremellan så att det är lätt för patienterna att gå till den specialist man behöver.
Så er roll det är att organisera verksamheten på ett lite annat sätt?
Om det behövs. Det här blev så här, alla de här frågorna fick vi när vi träffade personalen. Vad ska ni göra? Vad ska ni göra? Vad ska ni göra? Och då sa jag, det första vi ska bestämma oss för att personalen känner att vi ska göra någonting. För om inte vi gör någonting så blir det ingenting. Då kommer Sodexo att sitta, jag och den eventuella andra personer i Sodexo kommer sitta på ena sidan och personalen på den andra. Och då blir det ingenting. Så om vi måste först bestämma oss för att vi säger vi. Och sen ska vi tillsammans se vad vi kan utveckla, vad vi behöver utveckla. För jag kan tänka mig att när man är satt i att bli upphandlad som då syncentralen och dess personal har blivit. Då blir det lite vakuum en period när man liksom inte riktigt driver utveckling. För ingen vet egentligen vad som ska bli. Och då stannar det av lite grann. Och det tycker jag är jätteviktigt att vi lär känna varandra och att vi liksom ser på potentialen i vad är det som behöver utvecklas. Att vi gör, i vår kvalitetsredogörelse så har vi skrivit så här, vi gör en kartläggning först av både behandlingsmetoder, hur man jobbar, processer, allt vad det är. Och så tillsammans med personalen och intressenter utanför så gör man ett börläge. Vad borde vi vara då? Om vi nu är här, vad borde vi vara? Och vad ska vi vara? Så att vi liksom sätter upp det och så gör man stegvisa handlingsplaner för hur kommer vi dit då? Vad betingas av det? Är det bara lite förändringar i organisationen, eller är det kompetensutveckling, eller är det radikala MBL-förhandlingar kring någonting för att komma dit vad vi vill vara? Så det, hela första året kommer att vara i mångt och mycket bra så lika, skulle jag vilja säga. Sen är det väl en och annan person som uppnår den aktningsvärda åldern så att de går i pension. Och då måste vi nyrekrytera. Och då är det väldigt viktigt att vi snabbt och fort vet vad är det vi behöver rekrytera. Vilka kompetenser är vi saknar? Och då har man ju möjligheten till det. Men då måste vi känna personalen. Då måste vi ha liksom gjort hela den här kartläggningen. Både av personal och av vad vi gör.
Och Sodexo har ju ingen erfarenhet av rehabilitering på det här viset. Är det ett problem?
Eller en möjlighet. Därför att man kanske är öppen. Så Sodexo som världsledande företag ute i världen, så driver vi både sjukhus och rehabilitering på olika ställen i världen. Men vi gör det ju inte i Sverige, vi har inte gjort det i Sverige. Jag tycker att vi har tillräckligt mycket erfarenhet av att vara i att jobba med personer som har behov av rehabilitering, i och med att vi har drivit hjälpmedelsverksamheten sedan 2003. Och vi har haft en del av de hjälpmedel som man förskriver på syncentralen. Och samtidigt är vi ju städda i... Alltså det som händer när det gäller hjälpmedel är att det är en väldig utveckling på teknik. En enorm digital teknikutveckling. Och den följer vi här lika mycket. Så att jag ser fram emot att vi ska kunna hitta samverkan kring. Därför att en patient som går till syncentralen har ju då främst behovet av rehabilitering för synproblematiken. Men kanske sitter i rullstol. Den som kommer hit till hjälpmedelsverksamheten kanske har främst behovet av en rullstol just nu, men har en grav synnedsättning. Om vi kan integrera sättet att se på individen helt utifrån att det är den personen som ska vara i centrum. Det är den, vi ser också din synskada, vi ser din fysiska benskada, vi ser alltihop och frågar vad vill du ha? Så bibringar vi det här servicetänket i vårt livskvalitetsbegrepp. Det tror jag. Jag tror att det är. Jag är ju fostrad i hälso- och sjukvård och har jobbat offentligt inom rehabilitering och habilitering, och jag är sjukgymnast i grunden. Så att det här är min gamla värld. Jag kliver liksom tillbaka i min gamla värld när jag får komma in och vara i syncentralen med förskrivning och med rehabilitering och habilitering. Och jag känner att bibringa det här familjeföretagets värdegrundstyrda del in i rehabilitering och habilitering är fantastiskt när det blir bra. Så det ser jag fram emot. Så att jag känner inte att det är något problem med det. Jag ser mer en möjlighet, för att kompetensen sitter ju hos personalen där. Det sitter ju, alltså den specifika kompetensen. Och jag tror att Sodexo med sina våra policies, våra tydliga regelverk kring vissa saker och ledarskapsutveckling och så vidare, förhoppningsvis kan bibringa någonting till utveckling.
Och när det gäller antalet besök, det har varit 22 000 besök i år och ska bli 28 000 besök. Innebär det att den som kommer till syncentralen kommer att få fler rehabiliteringstillfällen framöver?
Alltså det här är ju en ambition från hälso- och sjukvårdsförvaltningen att det ska bli fler besök på syncentralen. Det står ju inte riktigt vilka besök. Och det tror jag också man måste kartlägga tillsammans med personalen. Vilka är det som kommer till syncentralen som vi kanske tappar bort? Som kommer en gång och sen tappar vi bort dem. Det måste vi kartlägga och se. Och varför tappar vi bort dem då? Är det på grund av att det är långt att åka? Är det på grund av att det var inte så bra som de hade tänkt, så de ville ha någonting annat? Är det på grund av att vi kanske skulle skapa mer relation med, alltså integration med yttervärlden? Att det är det som skapar besöken? Ska det vara gruppbesök? Ska det vara mer ålders... Jag vet inte. Alltså vi får ju liksom kartlägga det också tillsammans med hur ska vi... Men det är ju fantastiskt att få möjligheten att få ett uppdrag att öka besöken. Landstinget brukar syssla med motsatsen, nämligen att man ska dra ner på. Så jag ser bara möjligheter i, men vi måste vara öppna. Både alltså vi från vårt företag, men också personalen måste vara öppna för att vad är det som behövs idag på gränsen till 2017? Eller när vi börjar så är det 2017. Och hur vill vi jobba här 4 år framåt? Jag tror inte vi ändrar på besöksfrekvensen i mars. Och jag tror inte vi gör det i april heller kanske. Utan förhoppningsvis så skapar vi någonting på sikt här som gör att vi har en hög besöksfrekvens. Och framförallt att de som kommer till oss är nöjda.
Och från Synskadades Riksförbund så talas det mycket om just behovet av mer utbildning på datorer, smarta telefoner. Hur ser du på det?
Ja, jag ser att det är väl en fullständig nödvändighet framöver här. Så att det gäller ju bara att ligga i framkant. Och då är det ju så att då får man ju se som både i Sverige. Det finns ju andra syncentraler så att vi liksom har en samverkan i det. Och att man liksom ligger i framkant och har kontakt med både högskolor och andra. Jag har förmånen att sitta som representant för Stockholms läns landstings utförare på hjälpmedel i ett SKL-nätverk för hjälpmedelschefer. Och där pratar vi har olika arbetsgrupper. Vi pratar mycket om välfärdstekniken och utvecklingen utav den och möjligheten för alla. Vi pratar också om, jag har suttit i en arbetsgrupp som har skapat en ordnat finansiering för en doktorand i välfärdsteknik och hjälpmedel. Och som ska försöka få fram ett verktyg för att kunna räkna på insatser just gällande hjälpmedel. För det finns väldigt lite forskning på det. Det finns väldigt lite verktyg för att säga, är det bra med den här datorn? Eller den här appen? Eller är det hälsoekonomiskt lönsamt? Eller skulle vi göra något annat? Eller skulle vi satsa ännu mer så skulle vi få ut ännu mycket mer. Det är ingen som vet det idag. Och det känns spännande att vi har den kontakten. För det tror jag blir viktigt. Mälardalens högskola satsar mycket på välfärdsteknik. Och det ska vi hålla oss ajour med vad som händer. Och se vad kan vi bringa här. Sen är ju, vi har ju ett uppdrag utav hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det är de som sätter regelverket. Det är de som sätter gränserna och ramarna naturligtvis. Men fördelen att vara ett privat företag som har en sån stark drivkraft om livskvalitet är ju att man kan utmana och driva projekt. Och vi har friheten till mångt och mycket att prova en del projekt. Det gör vi här på hjälpmedelsservice och det hoppas jag att vi ska kunna göra på syncentralen också. Att få studenter regelbundet är ju jätteviktigt. Det är ett sätt att både hålla kompetensen men att kanske få nya typer av studenter på syncentralen som inte har varit tidigare. Det är lätt att man tar dem som är den egna yrkeskåren, men kanske få dit andra studenter vore fantastiskt.
Och hur hårda tycker du att de här ramarna kring er verksamhet är från landstinget?
Ja, det var ju en ledande fråga. Det ska jag ju inte svara på. Jag gissar ju på att även hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyssnar på det här kanske. Jag har inte testat ramarna när det gäller syncentralens verksamhet. Så det får vi väl se. Vi får återkomma till den och säga huruvida det var väldigt hårt eller det funkar inom ramen för. Det jag tror är viktigt oavsett vilka ramar det är att man är tydlig kring det. Både för sin personal, att vara klar och redig och tala om vad avtalet säger. Men också att man kommunicerar på ett bra sätt ut till våra kunder, gäster, brukare, kalla vad ni vill, patienter. Så att man vet vad är det vi kan erbjuda. Det här är vad vi kan erbjuda. Vår fördel här i Hallonbergen är att vi har ju kunnat liksom erbjuda andra saker utanför. Naturligtvis till en kostnad då, men alltså att man också har kunnat gett möjligheter till att man som privatperson kan köpa vissa hjälpmedel till exempel. Det kan vi göra när vi är privat företag och hitta tjänster som kanske vissa privata, men det är förenat med kostnader, så det är ju där någonstans man får se hur mycket intresse, hur mycket vad finns det, men kreativiteten i ett privat företag kan ibland vara lite större kanske, förhoppningsvis.
Och är det något man kan se på syncentralen, att man, om man betalar extra kan man få en del utöver det man får av landstinget?
Jag säger inte att det blir så, men jag säger att man måste utreda möjligheten. Och vad finns det för önskemål? Vad är det som då inte ryms inom ramen för avtalet? Det är ju viktigt att ta reda på. Det är ju liksom, det är våra kunder som styr behoven. Men finns det sådana önskemål och som man kan föra en dialog om vad man kan göra, så då ska vi kunna pröva det. Det är liksom inte, det stör inte det ena eller det andra, utan att möjligheterna ska ju finnas. Men återigen, jag tror att det första året kommer man inte att märka så stora skillnader annat än telefonnummer och mail och sånt. För att vi kommer nog att få ägna väldigt mycket tid åt att kartlägga och vad vi ska göra. Men så fort som möjligt vill jag ju naturligtvis att folk ska säga att nej, men nu känns det nog som att det är lite annorlunda.
Och som privat företag kan ni också ta ut en vinst, och de här pengarna som ni får då från landstinget för att driva syncentralen, hur stor procent tänker ni går till er vinst?
Alltså det finns ju siffror på det här. Alltså vi är ju vårt företag är börsnoterat i Paris, så ska jag säga, så tillhör det. Och sen som med alla så är ju det en viss sekretess i sånt. Men när vi var och träffade personalen, och jag, alltså det här är ju hela företaget, som, så där har inte jag insyn i alla delar. Men vi hade ungefär 1,5% vinst föregående år, och det redovisade min chef. Och den genereras ju tillbaka till viss del till företaget och i att investera i olika saker, men också till våra ägare såklart, en del utav det. Men det är inte så mycket.
Och vad säger du till de brukare som ser fram emot eller är oroliga inför övergången den 1 mars nästa år?
Jag hoppas att de inte ska vara allt för oroliga, för att förhoppningsvis, nu vet jag inte det än, men förhoppningsvis så är det samma personal som jobbar där. Och har man känt sig trygg och bekväm med den personalen, så kommer man förhoppningsvis då att vara lika trygg och bekväm med den personalen när vi börjar. Det är det jag menar. Vi slänger inte ut personalen och stoppar dit några Sodexo-figurer eller någonting sånt, utan det är samma personal. Och jag hoppas att vi ska under året jobba hårt med de här livskvalitetsbegreppen och att man ska kunna känna att någonting förändras. Men det är ju upp till personalen att ta in och känna att de också får någonting och utvecklas i det. Så att helst ska det inte märkas någonting kanske då första dagarna. Utan att man ska tycka att vad skönt, det var som vanligt. Och dörren öppnades åt rätt håll och ingen har fyllt på något fel eller någonting sånt. Så att, det är väl så jag ser det. Men det är mer på sikt. Vi har ett 4-årigt avtal med en möjlighet till förlängning. Och det vill vi ju definitivt att man ska känna sig så nöjda med att vi har bibringat något. Grundkompetensen finns helt och hållet hos personalen idag. Men att de känner att de kan utvecklas och vi kan tillföra något som är Sodexos quality of life.
Då tackar jag Lena Jansson på Sodexo. Tack.
Tack.